Podplay.
Ever Given tycks ha kommit loss efter en veckas ansträngningar. Denna koloss till fartyg har påverkat hela världshandeln när den har legat fastkilad med sin containerlast. Hur kunde det bli så? Och får händelsen betydelse för de smala passagerna för framtidens transporter? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling. Ja, båtar och folk jublar när Ever Given rör sig med sin last av IKEA-möbler, maskiner, trä, fruset fläskkött, öl, papper, mjölkpulver och smink och en massa andra saker. I Studio DN idag säger jag välkommen till två stycken Erik, dels Esbjörnsson i Johannesburg och Olsson i Stockholm, men med Mellanöstern som bevakningsområde. Hej på er!
Hej, hej!
Hej, hej!
Hörni, jag tycker storleken på den här båten är ju lite spännande och ganska svår att greppa. Tornet i Stockholms stadshus är 106 meter högt. Den här båten är ju nästan fyra gånger så lång. Det är en praktpjäs. Vad är det för båt?
Det är ett fraktfartyg, ett av världens största, som sjösattes 2018, vad jag vet. Det ägs av en japansk ägare och befraktas av ett taiwanesiskt rederi.
Jag tycker när man ser de här bilderna från Suezkanalen så framgår inte skalan riktigt, för det finns inga byggnader i närheten, men även kanalen ser ut som ett litet dike, men det är ju 300 meter, det är av en älvs storlek, så man tappar i det perspektivet när man ser det på bildmaterialet som flödar därifrån.
Ja, det är helt otroligt. Vad var det egentligen som hände när den här båten fastnade så där på tvärsen?
Det är väl inte riktigt klarlagt än. Vad som är klart är att det rådde väldigt hårt väder med ökenvindar på uppåt 30 sekundmeter, sandstorm och dålig sikt. Men det är ju liksom inget unikt för den här delen av världen. Möjligen att det var ovanligt hårda vindar, men det ska ju ett sånt här fartyg klara.
Det verkar ju som att man inte riktigt har tänkt på det här förrän det inträffade, just att de här fartygen har blivit så extremt stora. Det är ju bara under de senaste 10-15 åren som det har hänt.
En stor del av världshandeln går ju på haven, och 30% av containerexporten går genom Suezkanalen. Den invigdes formellt 1867. Men det har ju varit prat om, och det pratades ju länge om, att skapa någon slags länk mellan Medelhavet och Röda havet. Erik Olsson, kan inte du berätta lite grann om bakgrunden till att Suezkanalen byggdes?
Alltså, vad jag vet och har inhämtat så har ju en vattenväg mellan Medelhavet och Röda havet. Det fanns ju för 4000 år sedan. Redan de gamla egyptierna höll på och grävde. Men sen behövdes det väl annan teknik, förfinad teknik, för att inte kanalen omedelbart skulle slamma igen av sand och annat. Så att det dröjde väldigt lång tid innan den fick sin nuvarande skepnad. Och det gjorde ju, när den invigdes då, så det var ju under kolonialiseringen av Afrika och Asien. Och världshandeln satte fart på allvar. Så den innebar ju en enorm skjuts för den globala världshandeln på haven.
Man ska komma ihåg att koloniseringen av Afrika också fick skjuts av Suezkanalen. Tidigare hade man inte visat något större intresse för den regionen, men plötsligt blev ju Egypten en av de geopolitiskt viktigaste platserna i världen, och det var det som sen drog igång jakten på Nilens källa för att kontrollera Egypten, och för att kontrollera Nilens källa behövde man ha kontroll över Afrikas inland. Och det var därför liksom det här Scramble for Africa-kapplöpningen drog igång. Det var ju efter Suezkanalens invigning.
Så den gjorde hela området mer attraktivt, kan man säga.
Absolut. Det är väldigt fascinerande att en plats under 150 års tid behåller sitt strategiska läge. Annars 1800-talets trätoämnen har ju reducerats till ingenting idag, men det gäller ju inte just den här kanalen.
Vad skulle ni säga att den vad betyder idag om man jämför med, det finns ju andra sådana här passager i Panama till exempel, och nu ser vi en ny passage uppe i Arktis. Hur viktiga är de där?
Alltså, jag är inte mannen att avgöra om det är det viktigaste, eller, men det är klart att den är, som du säger, jätteviktig. Vi får inte heller glömma Hormuzsundet utanför Iran som förbinder Persiska viken med Indiska oceanen, där en stor del av världens olja passerar. Och går man vidare på det så förstår man ju att kontrollen över den här vattenvägen, den här farleden, är enormt viktig. Att det blir genast stor politik.
Mm. Vem är det som äger den, Suez?
Egypten äger den, och en kanalmyndighet som heter Suez Canal Authority administrerar den.
Vad betyder den för Egypten då, lokalt, för ekonomin?
Ja, nej, men alltså, det är ju enormt. Alltså, Egypten får ju pengar, breda pengar av varje fartyg som passerar. Och det är enormt viktigt för Egyptens nationalekonomi. Det är väl så mycket som en tredjedel av de utländska intäkterna som kommer från den här, från kanalintäkterna. Och så de blir ju jättenervösa när det här stoppas upp, eller när fartyg övervägar att gå en annan väg via, alltså via runt Afrika då.
Precis, det är det man kan ju då föreställa sig då, mot bakgrund av det ni har sagt, vad som händer när den kanalen är blockerad. Och den alternativa vägen är ju väldigt lång, 900 mil ungefär, va? Och innebär, läste jag någonstans, bränslekostnader på $300,000 ungefär, och en försening på en vecka, 10 dagar. Så det är ju den ekonomiska biten. Men Erik Esbjörnsson, många har ju också gjort sig lust över den här händelsen, som ju faktiskt inte har inneburit kris för några människoliv, så vitt vi vet, i alla fall inte direkt, utan det handlar mest om pengar och bök.
Ja, jag tycker det har ju varit ganska underhållande att följa. Det har blivit någon form av lägereld detta coronaår, eller denna era vi befinner oss i nu. Och det är väl en sån där olycka som man kan skratta åt, just för att det stod tidigt klart att inga människor har skadats i alla fall. Det är ingen större tragedi. Sen så det är klart att man börjar oroa sig för de här djuren som verkar finnas ombord på en hel del av fartygen. Det kan inte vara så särskilt trevligt.
Jag tänkte säga det. Det finns ju en massa stackars får från Rumänien som skulle till Aqaba i Jordanien och för vidare befordran till Saudiarabien. De mår väl kanske inte så bra, och de har ju uppmärksammats också av djurrättsorganisationer. Och det här sätter ju också fingret på något som jag tror inte vi gemene man har tänkt så mycket på, att djurtransporter i stor skala till sjöss. Jag hade inte hört talas om det tidigare, om man ska vara ärlig.
Inte jag heller.
Vet ni hur de där djuren har tagits om hand? Har de kunnat hållas vid liv?
Jag läste någonstans att de har beredskap för ett par dagars, alltså extra foder för ett par dagars stopp. Men nu har ju stoppet varit i nästan en vecka, 6 dagar. Och det är viktigt att komma ihåg att även om fartyget flyter, så är det ju inte på färd genom kanalen än, långt ifrån, när vi spelar in detta. Så att vi får väl hålla tummarna för de här stackars fåren.
Mm. Vi ska alldeles strax tala mer om fartyget på Suezkanalen. Studio DN idag med Erik Olsson och Erik Esbjörnsson. Vi pratar om Ever Given, den stora lastbåt som sitter fast i Suezkanalen. Det har ju bildats en lång kö där med 369 åtminstone då fartyg som står i kö för att komma förbi här. Vi pratade om de här djuren. Det måste ju också finnas personal och ganska mycket värdefull last här. Vad kan man säga om hur man hanterat, vi var inne på djuren, men även lasten och personalen här som väntar?
Ja, alltså, de är väl vana vid att vara ute på sjön, vad jag säger. Jag kommer faktiskt att tänka på en sak, alltså under 8 långa år från sexdagarskriget 1967 och framåt, så var kanalen stängd. av politiska skäl. Och då var det bland annat två svenska fartyg som var instängda i en del av kanalen som heter Bittersjöarna. Där satt de här båtarna fast under 8 års tid alltså. Så att det här långa väntetider, ungefär som Hasse Tage säger, spik i foten. Det här är, ja. Här är, de är ju, det är ju ändå, det händer ju ändå saker här.
Ja, just det.
I fjol var jag ute med lotsarna på Kongofloden vid inloppet. Och där går ju i stort sett all handel in till Kongo med 80 miljoner invånare. De här lotsarna förklarade att oavsett vad presidenten säger Kinshasa så vet vi exakt hur det står till med ekonomin i Kongo. För att det är bara här, alla varor måste passera oss. Så är det lite för människorna som är vid Suez och inloppet till kanalen. Att de har ju under de här åren betraktat liksom hur hela det här världsekonomiska upplägget med Kina och produktionen i Asien och konsumtionen i Europa. Allt detta är beroende av denna lilla länk över denna, genom Suez och över till Medelhavet. Det är ganska fascinerande det här att ekonomin är extremt utvecklad men också väldigt sårbar. För att logistikkedjorna är ju otroligt sofistikerade nu för tiden.
Exakt. Det var det jag tänkte anknyta till. Att det här är ju en väckarklocka. Det här med att det inte ska finnas någon lager varken egentligen i butiker eller i industrin eller någonstans. Det hamnar ju nu i blixtbelysningen hur sårbara vi är för det tänkandet.
Ja, verkligen. Och det är lite grann efter ett år när av förseningar och så på grund av pandemin så kommer detta på det. Ni var inne på att det har ju hänt tidigare att det har varit incidenter på Suez, men det kan ju inte vara så jättevanligt om det krävs en sån här sak för att man ska bli påmind.
Det var ju en incident för 4 år sedan. Det var ett japanskt fartyg som hamnade på sniska. Men det drogs loss ganska snabbt. Så det hann inte bli några stora konsekvenser. Ja, med tanke på hur många båtar som passerar, det är ju närmare 20 000 varje år, så är det ju ganska otroligt egentligen att det fungerar så smidigt som det gör med de små marginaler som finns.
Den här typen av båt är ju ändå inte den som är avsedd att färdas genom kanalen här enormt stora. Hur kan man göra för att undvika att sånt här händer igen?
Ja, det är ju jättesvårt att säga. Jag är ingen maritim expert. Och det är väl uppenbart att man kör på fälgarna på något vis. Att man kör med små marginaler. Mm. Men båten är ju avsevärt mycket längre än vad kanalen är bred. Så att bara det måste ju innebära en risk.
Erik Esbjörnsson, det är ju annars inte stopp i Suezkanalen som man oroar sig mest över på farvattnen i Afrika. Det finns ju andra saker som till exempel pirater. Hur stort är det problemet till exempel?
Det var betydligt större för 10 år sedan. Det började egentligen med somaliska fiskare som var förbannade på att andra länder gick in på deras vatten när Somalia föll sönder som stat och de började attackera fiskefartyg. Sen så breddades den verksamheten till piratverksamhet och EU tvingades ju sjösätta operation Atalanta som har pågått i över 10 år. Och det säger någonting om hur viktigt det här området är, att man lägger otroligt stora resurser på att patrullera farlederna i området. Och det förklarar ju också varför USA är så engagerade just i Somalia. Förvisso så är det ju alltså islamismen och terrorn, men USA hade aldrig brytt sig så mycket om Somalia om det inte råkade ligga där det ligger. Det har ju en väldigt viktig position geopolitiskt. Så det säger någonting om hela den här farleden som går egentligen från inloppet till Persiska viken och in i Röda havet. Det där är ju en av de viktigaste rutterna i världen. Men just nu så är piraterna inte något större problem.
Jag tänkte anknyta till en sak där du nämnde om USA. Och det är ju samma sak med Egypten. USA har ju alltid varit angelägna om att Egypten ska ha en Amerika, USA-vänlig president. USA bidrar med enormt mycket pengar, både materiellt och civilt, till Egypten. De är ju livrädda för att det ska komma en president som kan tänkas utnyttja det här, den här flaskhalsen, Suezkanalen, politiskt. Så det är därför man har stått ut med, eller haft överseende med självhärskare, ganska tyranniska sådana som den nuvarande Al-Sisi och hans företrädare Hosni Mubarak. Det finns alltså en realpolitik där som man ska ha i minnet, tror jag.
Tror ni att man kommer att se en större tveksamhet för att gå igenom den här kanalen efter det som har hänt nu? Man har ju utvidgat den förut, men det anknyter lite till vad ni sa förut också. Och där trodde väl Egypten att man skulle se en ökning av trafiken som inte har inträffat.
Alltså det var ju ett sånt där prestigeprojekt av när den nuvarande presidenten var, när han blev vald. Och han blev ju först insatt genom en militärkupp 2013, och sen så blev han vald, den Al-Sisi. Och då satte han igång ett sånt där skrytprojekt som han kallade för den nya Suezkanalen. Och då hade han en massa glädjekalkyler där, att om vi bara breddar den övre delen så kommer trafiken att fördubblas och vi kommer få jättemycket pengar. Så har det inte blivit. Så att där breddningen av kanalen var nog lika mycket för inhemsk konsumtion som för omtanke om världshandeln eller någonting annat.
Just det. Men vad tror ni, kommer trafiken att strömma på som vanligt efter när det här är över?
Ja, det skulle jag gissa. Jag tror att den kommer på sikt, även om det kanske går lite långsammare nu, så ser jag inte hur det här grundupplägget kommer ändras nämnvärt under de kommande decennierna. Så gradvis kommer den väl öka, men kanske inte så snabbt som man hade trott.
Mm. Nej, men jag är ju en råamatör i sammanhanget, men jag gissar också att man köper på som vanligt och hoppas på det bästa, som man gör i så många andra sammanhang.
Just det. Vad heter det? Erik Esbjörnsson, har du sett någonting särskilt i sociala medier som du tycker är roligt kring det här?
Alltså det finns en uppsjö av skämt som inte riktigt lämpar sig för ljudformatet. Så man får väl hänvisa läsarna till Twitter. Men jag skrev ju en krönika på temat att alla kan väl ha en dålig dag på jobbet. Och man hoppas ju att kaptenen kommer lindrigt undan. Han måste ju haft värsta ångesten.
Ja, jag tänkte fråga er om det. Det är ju ett japanskt bolag, men enligt AP så hade fartyget en indisk besättning. Vet man vad som hände med kaptenen?
Ja, ingen aning. Men jag hoppas att man förstår att det här är någonting som nog inte är hans problem. Jag kan tänka mig att just det här, att det står ju klart att vindarna har ju spelat roll här uppenbarligen. Och det har varit ett problem under många år i området. Men jag hoppas att man klassar det som force majeure och att man istället gör en utredning av lämpligheten av den här typen av fartyg i området. Liksom.
Dock är det intressant att han, för det är väl en han, det gick ju rykten om att det skulle vara en kvinnlig kapten, men det avfärdes som fake news. Men att denne kapten fortfarande är anonym. Jag har inte sett någonting om kaptenens identitet faktiskt, men jag kanske har missat något.
Nej, det verkar ju, det kanske är skönt för honom det. Han tycker nog att det är pinsamt. Stort tack för att ni var med, Erik och Erik.
Tackar.
Studio DN görs för Podplay av producent Madeleine Longo, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik tack. Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.
Play.